Vad innebär ett spännande vardagsliv med Gud? Har du ett sånt? När vi hade satt rubriken så tänkte jag, oj, vad har jag gett mig in på? Jag kan faktiskt inte predika om det här, för jag har inget spännande vardagsliv med Gud. Och mina tankar var ju genast att ett spännande vardagsliv med Gud, det är ju att se människor bli friska, tecken och under. Jag vet inte hur det är med dig, men jag ser nästan inte ett enda tecken, nästan inte ett enda under. Men då visade Gud mig några saker som gäller för alla kristna, och för dig och för mig också. Han påminde mig om när jag en gång bad för en kvinna i församlingen som jobbar på en stor arbetsplats. Och under bönen såg jag för mitt inre hur hon klev in genom dörrarna till arbetsplatsen. Och när hon klev in genom portarna så ändrades förhållandet och förutsättningarna på hela arbetsplatsen. Inte för att hon var någon speciell person, utan för att Gud gick in där när hon gick in där. Genom den helige ande som bor i hennes hjärta. Och när du går in i ett köpcentra, på en arbetsplats eller någon annanstans, så kliver Gud in där. Samma sak om du är hemma. Hela den andliga maktstrukturen ändras där du är. Därför att du är där. Har du någon gång tänkt den tanken? Inte för några egenskaper som du har som person, utan för att du bär med dig den helige ande i ditt hjärta. Och där han är, där kan vad som helst hända. Gud visade mig att när jag går någonstans, till exempel ett köpcentra, så kan jag få lov att be Gud att han faktiskt gör någonting där. Det kan vara vad som helst, som jag kommer att tänka på att han hjälper någon ekonomiskt, hjälper någon med sin relation, gör någon frisk eller berättar för någon om Jesus. Och kanske kommer jag aldrig att få reda på om det faktiskt händer någonting eller inte. Och jag tror att man kan få göra den bönen lite safe, om man säger det så. För jag är feg, det kanske inte du är, men jag är feg. Så att jag vill gärna börja där att jag ber Gud, gör gärna något stort. Men kanske inte så jag blir inblandad, inte denna gången. Kanske nästa gång. Och så kanske man får lov att börja lite försiktigt för att bli modigare och modigare. Och nästa gång man går in så kanske man vågar säga, okej Gud, gör någonting idag. Och du får lov att använda mig. Kanske är det så att Gud sänder en person eller en händelse i din väg. Det kan vara så som någon sa, att man har gått och tänkt en tanke hela dagen. Eller ett bibelord har snurrat i huvudet. Och plötsligt så upptäcker man att, ja men det var ju faktiskt någon som behövde höra just precis det där. Eller så kanske det är någon som behöver en hundralapp, behöver ett leende, behöver en bön. Och när man blir ännu lite modigare så tror jag man kan få be den helige ande om att vi får inleda ett ännu intensivare teamwork med honom. Och det tror jag är början på något jättespännande. För han tar en sån bön på allvar och han vet precis var han kan börja. Han tar inte ett jättekliv med en gång, utan han börjar där du är. Och när du går ut därifrån, från din arbetsplats, din skola, grannen, så vet du i ditt hjärta att det faktiskt har hänt någonting, oavsett om du har märkt det eller inte. Därför att den helige ande som bor i ditt hjärta har varit där. Några av de texter jag kommer att berätta eller läsa ifrån sen är från Gamla testamentet. Och jag skulle vilja göra en liten avstickare i predikan och göra lite reklam för någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Tänk dig att du går in på ett café. Du ser en monter med läckra smörgåsar och du bestämmer dig för den smörgåsen. På det här kaféet så betalar du och går och sätter dig vid ditt bord och blir serverad en stund senare. Men när han kommer med tallriken så ligger det bara en skiva bröd. Inget pålägg. Kanske blir du så besviken att du går till nästa kafé. Ser en likadan läcker monter med de läckraste smörgåsarna. Den ska jag ha. Du går och sätter dig och blir serverad. Men denna gång ligger det bara pålägg på tallriken. Jag är väldigt medveten om att bilden haltar. Men att läsa i Bibeln och bara läsa antingen Nya testamentet eller bara läsa i Gamla testamentet, det är som att bara äta pålägg eller bara äta bröd. Det är först när man får båda som det blir en riktig smörgås. Reklamen idag går alltså ut på att läsa även i Gamla testamentet. För att läsa i Gamla testamentet, åtminstone tycker jag det kan ibland vara svårt. Man fastnar i krig. Det står hemska saker i Gamla testamentet som man varken kan förstå eller tycker är riktigt och rätt. Och man undrar om Gud verkligen tänker så som man läser. Är Gud sån? Men då är det viktigt att man läser, har jag förstått, Gamla testamentet så att säga genom Nya testamentet tillsammans med den helige ande. Man läser liksom Gamla testamentets texter genom Jesu glasögon, för han förklarar Guds innersta väsen. Två av dagens texter, det är såna där glasögon eller portaler kan man kalla det in i Gamla testamentet. De förklarar Guds innersta förhållningssätt. Gamla testamentets berättelse kan ge oss många spännande paralleller till vår egen situation. Och för mig är Gamla testamentets berättelser inte enbart bokstavliga eller enbart symboliska, utan de är båda grejerna på en gång. Och jag tror att det finns en hel del symbolik i Gamla testamentet som man kan få hitta och föra över på sin egen vardag. Till exempel när man läser att Gud hjälper någon i ett krig, så kan man kanske inte ens förstå det och kanske inte ens tycka det är rätt. Men ibland kan det få symbolisera att han hjälper mig i min kamp mot arbetslöshet, orättvisor, ångest, andra saker. En bibelberättelse som talar om ett spännande vardagsliv, det är Andra Kungaboken 6, 8-23. Då var det så här. Israels grannkung i Aram låg i krig med just Israel. Och han flyttade strategiskt runt sina trupper runt Israel, förmodligen för att anfalla där de var som svagast. Och inom parentes så är det ofta så den onde gör med oss. Han kikar och cirklar runt och ser var är vi som svagast. Aha, där har hon en ung punkt. Där anfaller jag. Det var bara det att så fort kungen i Aram hade gjort en truppförflyttning från det ena stället till det andra, så visste Israels kung det. Till slut så blev Arams kung väldigt orolig och undrade, vem är det som läcker statshemligheter? Han samlade ihop sina män och bad dem avslöja vem håller med fienden. Men då berättade de för honom, men vet du inte det? Profeten Elisa i Israel, vartenda ord som du säger i din sovkammare, det talar han om för sin kung. Givetvis, den enda utvägen, det var ju att gripa Elisa. Så kungen i Aram sände en stor här för att ta fast Elisa. Elisa befann sig i en stad. Kungens här omringade staden under natten. På morgonen steg Elisas tjänare upp, kikade ut över nejderna och fick se överallt fiendesoldater. Förmodligen tänkte han, nu är det kört. Han gick in till Elisa och sa, min herre, vad ska vi göra nu? Då sa Elisa, var inte orolig. För de som är med oss, de är fler än de som är med dem.
Förmodligen så trodde ju inte tjänaren ett ord av vad han sa, för han kunde se med egna ögon. De som var med dem var inte alls fler än dem, den stora hären som låg runt. Då bad Elisa en liten bön. Han sa så här: Gud, öppna hans ögon. Och då fick tjänaren se det som Elisa redan såg. Att hela berget runt Elisa och hans tjänare var fullt av hästar och vagnar i eld. Sedan ber Elisa en annan bön. Förblinda dem, säger han, om fiendehären. Och sen går han ut till fiendehären och säger: ja, ni har kommit hit, men ni har inte kommit till rätt stad och jag är inte Elisa. Och de trodde honom. Men jag kan gärna följa med er om ni vill och leta reda på Elisa. Sen tog han dem givetvis till sin egen kung och bad igen en bön. Herre, öppna nu deras ögon så att de såg vilket bakhåll de hade hamnat i. Israels kung frågade Elisa då: ja, vad ska jag göra nu? Ska jag hugga ner dem nu? Nej, sa Elisa, det ska du inte. Nu ska du ställa fram mat och dryck så de får äta sig mätta. Och sen så får de lov att gå hem. Efter det krigade inte kungen i Aram mot dem på ett tag. De som är med oss är fler än de som är med dem, sa Elisa. I Johannes 4:4 står det att han som är med oss, han som är i oss, är starkare än han som är i världen. Alltså han som är starkare än han som är i världen, det är han som bor i ditt hjärta och följer med dig varje dag i ditt vardagsliv där du går. Till jobbet, skolan, köpcentret eller hemma. Och så kanske vi tänker nu då, jo, berättelsen om Elisa, den var väldigt spännande, men den har ju inte direkt någon anknytning till mitt eget vardagsliv. Det är ju inte så ofta det står en här runt trädgården när jag vaknar på morgonen direkt. Men tänk, jag tror faktiskt att det har en liten anknytning. Jag tror att detta erbjudande om en stor ängla här faktiskt gäller för dig och mig idag. Jag vet inte om vi kristna alltid är omgivna av en stor ängla här eller om den kommer när vi ber Gud om det. När de skulle gripa Jesus, när han hade sina sista dagar på jorden, då ville Petrus försvara honom. Så han högg ju som bekant av ena örat på en av översteprästens tjänare. Och Jesus sa åt honom att inte göra så. Så sa Jesus så här: tror du inte att om jag bad min fader så skulle han genast skicka mer än 72 000 änglar till min hjälp? Och jag tror att vi alla har tillgång till denna fantastiska hjälp som Elisa hade och Jesus hade tillgång till. Jag bara undrar lite när man får be om en sån stor ängla här, för det är ju något väldigt stort. Det är klart, en världshändelse och stora katastrofer, då borde man ju kunna få be om det. Och jag var ute och gick häromdagen och då tror jag Gud sa ungefär så här: de änglaskaror som du tänker på och pratar lite försiktigt om, de är inte tillgängliga bara för stora världshändelser. Du får be mig om dem för dina problem som i världens ögon tycks små och obetydliga. Du har tillgång till mina oerhörda resurser, men du har inte förstått det än. Det finns en sak i det här med änglar som faktiskt är allvarligt. Och det är viktigt att vi inte försöker ta direkt kontakt med änglar. För det första lyder de bara Gud. Och för det andra så finns det en stor risk att man hamnar i en andlighet som inte har någonting med Gud att göra. En andlighet som för bort ifrån Jesus istället för närmare honom. Och detta är allvarligt och viktigt. För även Jesus gick via fadern. Han sa inte att jag skulle kunna kalla på en stor ängla här, sa han inte. Utan han sa, om jag bad min fader så skulle han skicka en stor ängla här. Men tänk att vi faktiskt får lov att be fadern om något så oerhört. Rakt in i våran vardagssituation. Tänk vilket spännande vardagsliv vi har tillgång till. Nästa bibelställe som talar rakt in i vår vardag, fastän det inte verkar så vid första ögonblicket, det är från Jeremia 38, 7-13. Jeremia var en profet och talade ord från Gud, men det var ord som inte alltid var populära. De styrande furstarna i Jerusalem blev så irriterade en gång att de gick till kungen och sa att han borde faktiskt inte få leva. Då sa kungen, okej. Min makt jämfört med er är inte särskilt stor, så ni får göra vad ni vill med Jeremia. Då tog de Jeremia, band rep om honom och släppte ner honom i en djup brunn där han inte hade chans att ta sig upp. Han sjönk ner i dyn och de var kallt beräknade att där nere skulle han dö en gräslig hungersdöd. Men i kungshuset så fanns det en man som var från Etiopien, han hette Ebed-Melek. Han tyckte det här var så fruktansvärt orättvist, så han gick till kungen och protesterade. Då sa kungen, okej, här får du 30 man, gå och dra upp Jeremia igen. Och Ebed-Melek tog med sig männen och han tog med sig rep för att kunna dra upp profeten. Men innan han gick till brunnen så gick han någon annanstans. Han gick mot kungshusets skattkammare och i rummet under skattkammaren var där han gick in. Skattkammaren där förvarade ju kungen alla sina oerhörda rikedomar, juveler, guld, silver. Och i rummet under där förvarades något helt annat. Där förvarades det utslitna och trasiga kläder. Dit gick han. Och han tog med sig såna här sönderrivna och utslitna kläder och så kastade han ner dem till Jeremia och sa, lägg dem mellan dig och repen så att inte repen skadar dig när jag drar upp dig. Då vill jag fråga, känner du dig i din vardag som en skatt i Guds skattkammare? Eller känner du dig ibland som ett utslitet och kanske till och med lite sönderrivet klädesplagg i rummet under skattkammaren? Vet du att just dig vill Gud använda för att dra upp någon ur den brunn som han eller hon har hamnat i? Jeremia var en gudsman. Även gudsmänniskor kan bildligt tala fastna i dyn utan andlig mat och behöva hjälp. En del människor är extra slitna och rivna av livet. Och ett gammalt slitesplagg, det är mjukt, väldigt. Ni vet den här härliga gamla tröjan som tvättas så många gånger och blivit sliten. Den vill man nästan inte slänga för den är så mjuk och god. Och en sådan sliten människa är extra mjuk. Och ibland så behöver Gud hämta just ett sånt utslitet och bortkastad människa som skydd för dem som han vill rädda. För det är en viktig uppgift. Annars kan det hända att den som håller på att bli räddad känner, ja, men de här orden som han säger, de skaver ju. Och så vågar eller vill de inte bli räddade. Till exempel ur sin situation eller till och med för evigheten. Du kan aldrig bli för gammal. Du kan aldrig bli för utsliten eller bortkastad. Gud har så stor användning för dig i just din vardagssituation. Han går, tror jag, ofta till den där kammaren under de glänsande juvelerna i skattkammaren. Den kammare där de utslitna och sönderrivna förvaras. Lär mig att se att nu är dagen med en möjlighet att möta någon som väntar på en hand som kan hjälpa. Slutligen vill jag säga att vi har faktiskt alla ett spännande vardagsliv med Gud. Det gäller bara att bli medveten om det. Det jag nämnt är ju bara några exempel. Och så är det så här att det är ju vårt, ditt och mitt vanliga vardagsliv som Gud vill göra spännande. Det här som du brukar göra, de som du brukar träffa. Inte ett annat liv, sånt som man tänker att det nog borde vara. Eller ett sånt liv som hon eller han har. Utan just ditt liv. Ett spännande vardagsliv med Gud, det återspeglar Guds kärlek till människorna. Det går till stor del ut på att förmedla denna enorma kärlek till sin omgivning och hjälpa människorna man har runt sig på olika sätt. Den här enorma änglahären som vi pratade om förut, den får du be om till dina grannar, dina vänners hjälp. Guds enorma resurser står till ditt förfogande mitt i vardagen. Och den helige ande och hans stora makt finns i ditt hjärta mitt i din vardag. Man kan säga så här att den underton som förhärligar Jesus får följa oss i hela våran vardag. Amen.